Tack Gud för att vi får sitta här idag vid dina fötter. Tack för att vi får sitta och ta emot. Låt oss bli älskade av dig. Låt oss bli berört av dig. Låt oss bli fyllt av ny kraft, nytt mot, nytt hopp. Tack för att du är en givare. Du ger och du ger igen. Och av nåde får vi ta emot. Jag ber Gud om att du ska få fortsätta med det du har allerede begynt här idag. Och få fullföra det verket utöver i Jesu namn. Amen. Dagens tema för preken är alltså fast för ankret. Och vi startar med att läsa från Johannes 8. Vers 1-12. Men Jesus han gick till Oljeberget. Tidlig om morgonen kom han igen in i templet. Och allt folket kom till ham. Och han satte sig ned och lärte dem. Då kom de skriftlärde och fariseerna till ham med en kvinna som var grepet i äktenskapsbrudd. Och då de hade fört henne fram mitt emellom dem sa de till ham: Mäster, denne kvinnen blev grepet på färsk gärning i äktenskapsbrudd. I loven har Moses befalt att slike ska stenas. Men, vad säger du? Detta sa de för att pröva ham, så de kunde få något att anklaga ham för. Men Jesus böjde sig och skrev på jorden med fingren, som om han icke hört det. Men då de fortsatte att spörre ham, rättet han sig upp och sa till dem: Den syndfrie bland dere ska kasta sten på henne först. Och på nytt böjde han sig ned och skrev på jorden. Men de som hörte detta blev dömt av sin egen samvittighet och gick bort en efter en. De äldste först, så alla de andra. Och Jesus blev alene igen med kvinnan som stod mitt på området. Där Jesus hade rejst sig och icke så andra än kvinnan sa han till henne: Kvinne, var är disse anklagarna dina? Har ingen fördömt dig? Hon sa: Icke en, herre. Jesus sa: Heller icke jag fördömer dig. Gå bort och synd icke mer. Som det ser ut till så hade Jesus varit på Oljeberget i bön under natta. För om du ser i kapitel 7 och vers 53 så kan vi läsa att var och en gick hem till sitt hus. Men Jesus gick upp på Oljeberget. Och det var ju något som han gjorde regelmässigt. Han trock sig undan folkemängden för att kunna vara i stillhet samman med sin far. Både för att lade batterierna för att vila och för att kunna lytta till sin fars stämme. Helt fri från alla förstyrrelser som människorna förte med sig. Alla de som sökte efter Jesus för att de ville ha hans uppmärksamhet. Få något av honom. Få han till att uttala sig om något. Eller att de trängte hans hjälp. Han hade ett behov för att komma sig undan folkmängden. Och Jesus trängte det. Och 100 gånger har det blivit sagt att vi tränger det också. Och själv om vi varken har Jesus eller en fysisk folkmängd som följer oss hela tiden idag, så har vi på en måte idag, annorledes än för 30 år tillbaka, så har vi en folkmängd som följer oss nästan hela tiden. Och det är på den där mobilen. Det tränger inte vara något galt i det, men är du på diverse sociala medier och påkoblad så både piper det och vibrerar och det blinkar hela dagen lång. Ting som påkallar din uppmärksamhet. Ting som både förstyrrar din vila och din koncentration, både när du tränger att slappa av och när du ska vara alene med Jesus. Och det här är inte något som det propaganda prejk mot mobilen, men Men det är ju många som syns att det är nästan sån idag att för att du ska kunna vara alene med Jesus i fred och ro så må du fjärna dig från folkemängden. Du må liksom sätta mobilen på lydlös och i ett annat rum för att kunna ta in vad är det Gud önskar att säga till dig idag. När Jesus då kommer tillbaka från sin alenetid med Gud och sitter och undervisar där i templet så sker det ju ett ganska så märkligt scenario. Plötsligt blir det avbrutt av de skriftlärde och fariseerna som kommer dragande med en kvinna som var tatt på färsken i äktenskapsbrudd. Och det såg man inte mellan fingrarna på där. Och varför de inte hade med sig mannen, det är ju fortsatt en gåta som vi inte får svar på. Men i vart fall så ville de sätta Jesus på pröve. Siden Moseloven som judarna följde sa att slike skulle stenas. Där var det verkligen ingen nåde att få. Så de testar Jesus. För om Jesus sa att de skulle låta henne gå och kommer nog att prata om ja, Guds nåde och kärlighet, så då kunde de ta och arrestera honom för att han talade emot loven. Om han däremot sa att ja, självfølgelig, hon ska stenas, så ville alla de som följde Jesus ha flyktat från honom. För då var han ju inte något annorledes än de här hare fariseerna och skriftlärde. Så läste jag att Jesus han böjde sig ner och så skrev han på jorden. Och många har lagt fram teorier, vad var det han skrev och varför gjorde det? Men i vart fall står det att det var som om han inte hörde. Och så fortsatte det att masa och han reser sig upp och säger dessa välkända orden. Den syndfrie bland dere ska kasta sten på henne först. Vad tänkte dessa skriftlärde då? Det står att de blev dömt av sin egen samvittighet. Det var ingen av dem som kunde se att de var syndfria. Där mitt i folkemängden i templet vid sidan av Jesus så skönte de att jag kan ju inte kasta denna steinen. Jag har ju inte själv klart att hålla alla Guds bud. Och när då alla anklagarna har gått bort och kvinnan sitter alene igen föran Jesus, så säger han både de förlösande och vägledande orden: heller icke jag fördömer dig. Gå bort och synd icke mer. Kan vi ta nästa bild? Och i de orden där så ligger det egentligen väldigt god beskrivelse av Guds nådes, som vi kan kalla två sidor. Och kanske vi må minna oss på om att nåde kan beskrivas som oförsent godhet och välvilje. Att Jesus inte fördömde kvinnan för hennes gärning, det betydde inte att det var detsamma som hon drev på med. Loven isär var klar på att hon var skyldig och förtjänte straff. Guds nåde frikänte henne från straffen, men gav henne icke grönt lys till bara fortsätt du som du har gjort tidigare. Jag fördömer dig icke, sa Jesus. Upp igen, men sluta hålla på sån. Och med andra ord så sa Peter detsamma orden till folket på första pinsedag, där de lurte på vad ska vi göra för att bli frälst. Omvänd er, sa han. Det vill säga bytt rättning, snu och gå mot ett annat mål. Om du har gått i rättning bort från Gud för, så begynn att gå med Gud nu. Har du gått bort ifrån att höra på Guds ord för, så begynn att gå mot och höra på hans ord nu istället. Bytt rättning, skift fokus. Istället för att ha ryggen snudd mot Gud, snu ryggen mot det som håller oss borta från Gud och gå till ham. Och det är inte alltid så lätt. Gamla vanor, det kan vara vanskligt att bryta, det vet väl alla som har prövat att göra en livsstilsändring. Har du alltid gått en bestämd väg så er det krevende å begynne å etablere en ny vei både i tanker og i praksis. Og der trenger vi hjelp både av Gud og av hverandre. Det var en gang når jeg jobbet på SFO der som et av barna hadde gjort noe som ledde til at mange andre var skikkelig sinte. Og så kom de og sa ifra til meg og ba meg at nå må jeg komme liksom og ta tak i det her. Det her trenger de hjelp med. Og mens jeg gikk da med dem så tenkte jeg på at okej, Jesus, hva hadde han gjort nå i det her? Hvordan hadde han håndtert det, og hvordan skal jeg håndtere det? Og jeg vet ikke om det var pedagogisk, og dere lærere hadde godkjent det her, men der og da når vi kom fram så sa jeg noe som kunne oppsummeres med at ja, det var dumt gjort, men gi han en ny sjanse. Og da er det en annen gutt der som hiver seg på det der, og så sier han til meg sånn skikkelig opprett i fjeset, ja, fordi man fortjener alltid en ny sjanse, ikke sant? Og igjen så fikk jeg jo problemer og ble litt usikker på hvordan skal jeg svare på det her da, så at det blir helt riktig. Og så ble jeg litt stille og tenkte febrilsk. Og når da svaret drøyde hos meg, så dulte han bort i meg igjen. Ikke sant? Og så tenkte jeg at ja, i Guds øyne så får du alltid en ny sjanse. Så jeg måtte svare at ja, du har jo egentlig rett i det. Og så er det jo sånn at vi ikke alltid får en ny sjanse hos mennesket, men hos Gud er det alltid nåde å få til glede for noen, til irritasjon for noen andre. Kan vi ta neste bilde? I Matteus 18, 21-22, så lurer Peter på, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg og jeg tilgi ham? Så mye som 7 ganger. Ikke så mye som 7 ganger, sier de, sa Jesus, men så mye som 70 ganger 7. Og jeg bare gjetter at Peter ble helt stum. Kanskje han syntes at han tok i når han foreslo å tilgi sin bror 7 ganger. Og så kommer Jesus bare og blåser totalt alt over ende med å si 70 ganger 7. Fordi det betyr i praksis at Jesus ber oss om å alltid tilgi. Det er jo en komplett umulig oppgave å holde orden på at er vi nå på gang 257 eller 258? Gå til neste bilde. I Kolosserbrevet 3:13 skriver Paulus, slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre. Og da er vi tilbake i det Guds alt overstrømmende nåde. Jesus fordømte ikke denne kvinnen vi leste om, selv om hun etter loven fortjente det. Jesus fordømmer ikke deg og meg heller, selv om også vi fortjener det. Men når han ber oss om å tilgi 70 ganger 7, så er det bare et eksempel på hvor ofte han er villig til å tilgi oss og gi oss en ny sjanse til å omvende oss og gå i rett retning. Og det er derfor som klagesangene sier i kapittel 3, vers 23-24, det er Herrens miskunn at det ikke er ute med oss, for det er ikke slutt på hans barmhjertighet. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet, som vi sang. Herrens barmhjertighet er ny hver morgen. Det vil si at han sitter ikke med et regnskap som forteller at ja, igår på lørdag så har Eddie kommet opp i 95% av nådekvota. Det ser mørkt ut for framtiden, sier han har tenkt å leve til han er 100. Nei, det er ny nåde for denne dagen. Og det er derfor som det ikke er ute med oss. Vi som så mange ganger trenger igjen og igjen skifte retning og gjøre en ny start i livet. Fordi hans nåde er ubeskrivelig stor. Så okej, da prøver vi igjen å gå i riktig retning med våres liv ut fra hvordan vi forstår Guds bilde, Guds vilje. kan vi ta neste. I Apostlenes gjerninger 13:43 så poengteres noe som er viktig i forhold til det. Da nå forsamlingen hadde brutt opp, var det mange av jødene og de gudfryktige proselyttene som fulgte etter Paulus og Barnabas, og de formante dem til å holde ved i Guds nåde. Eller, som det står i oversettelsen til en levende bok, de sa til dem, fortsett å leve fast forankret i Guds godhet og tilgivelse. Fast forankret i Guds godhet og tilgivelse. Jeg synes det er en så fantastisk setning å bare gå rundt hjemme og si den til seg selv. Fast forankret i Guds godhet og tilgivelse. Utrolig godt formulert. Det kan man meditere på i årevis. For det er dessverre sånn at det er mulig å miste det ankerfeste i Guds nåde, egentlig av to helt forskjellige grunner. Den ene grunnen kan faktisk være at man kan få kjenne at ja, livet med Jesus, det er godt, det er rikt, det gir mening. Kunnskapen, forståelsen og erfaringen av Jesus i livet, det vokser, og plutselig, i de fleste fall, uten at en i det hele tatt legger merke til det, så sniker det inn seg en grad av sånn tilfredsstillelse og en liten sånn stolthet. Det her går bra. Jeg er ganske dyktig. Jeg får det til. Jeg synder ikke. Jeg kan ganske mye. Og om ikke den følelsen da er knyttet til takknemlighet til Gud for at han hjelper meg i min hverdag, så er det fort gjort å tenke at ja, det er meg selv. Uten Guds hjelp som får ting til. Og sakte er man på vei å bli en liten fariseer. Og når den blir en fariseer, da er det så lett å legge merke til alt som andre gjør feil. Da har blikket flyttet seg fra Jesus til de andre. Den andre grøften er at en blir alt for opptatt av seg selv i negativ forstand. For om jeg blir veldig opptatt av å studere meg selv, mine svakheter, mine kamper og mine misstak, ja, det blir en trasig film altså. Det er lite oppmuntrende å se på den. Og plutselig så har jeg sklidt bort fra å være fast forankret i Guds godhet og tilgivelse til å føres på bølgene av min egen elendighet, der jeg glemmer at det alltid er tilgivelse og nåde for enhver situasjon som jeg kommer bort i. Like som det var for kvinnen, så sier Jesus også til oss, heller ikke jeg fordømmer deg. Reis deg opp og synd ikke mer. Når vi da er fast forankret i Guds godhet og tilgivelse, da kan vi både lytte til andre, og vi kan dele våre tanker med andre uten å se ned på hverandres mening eller å være redde for å bli kritisert. Da lever vi i den trygge vissheten om at Guds nåde, den er rik for oss alle, og ingen av oss forstår alt. Så sammen kan vi finne veien videre. Og når vi er fast forankret i Guds nåde og Guds godhet, tilgivelse, så tør vi også være ærlige med hverandre og be om hjelp når vi sliter. Fordi vi vet at vi er alle i samme båt. Ingen av oss kan kaste noen stein eller peke finger. Vi er alle like avhengige av Guds nåde. Og derfor formante Paulus og Barnabas dem til å fortsette fast forankret i Guds godhet og tilgivelse. Det er bare av nåde, gjennom å tro på det som Jesus har gjort for oss, og omvende oss til Gud som frelser oss. Men det er like viktig at vi fortsetter på den veien. For det er kun den bevisstheten av vårt behov av nåde, at nåden er ny hver dag, at den er like rik for oss alle, som gjør at vi holder oss fast förankra. Det bevarar mot stolthet. Och det bevarar mot negativ självbeskuelse. För om det är något som är säkert, så är det det som är Lydia Littell sin fantastiska sång. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Hos Gud är det nåde nog. Och den håller och lever i. Amen. Ska vi be. Tack Gud för din obeskrivlig stora nåde mot oss. Tack för att den kvota aldrig kan bli tömt. Den kan aldrig bli uppbrukt. Din nåde är ny mot oss värda. Nu ber jag för alla oss som är här. Du ser hur vi står, hur vi har våres hjärta, våres liv, hur våres vardag ser ut. Och jag ber att de som upplever fördömelse, att du ska möta dem med din nåde. Och låt dem få uppleva hur överströmmande stor din nåde är. En uppenbaring, en ny förståelse av din godhet, av din tillgivelse. Löfte av tunga tankar, fördömelse, ting som har varit. Bera Gud om att du må hjälpa oss och vandra fast förankra i din nåde. Hjälp oss själ och bli så trygga i livet med det att vi kan vara öppna, ärliga, varma, hjälpande, stöttande, omfamnande mot våras medmänniska. Jag ber om att vi här ska få vara en menighet som är fyllt av din godhet och tillgivelse. Fyllt av din nåde. Och att det här ifrån kan strömma ut till var enaste som önskar att höra att här är det nåde att få. I Jesu Kristi namn. Amen.